Härligt att vi är här. Välkomna hit. Det här är sista söndagen vi har. 17.00 och nästa söndag går vi in mot våra sommargudstjänster och lite midsommar-vibe och 18.00 och lite mer lättsamma möten här under sommaren. Men vi är mitt upp nu i ett tema som enligt den här också bibelläsningsplanen heter Herre, lär oss att be. Ett liv i bön och tillbedjan och på olika sätt relaterade till alla människor. För oss som är kristna så är det ju naturligt att tänka att vi ber till Gud och vi sjunger till honom. Men på olika sätt så relaterar det till alla människor. Och idag kommer vi tala om att vi är skapade för att tillbe Gud. Och just i den här månaden, förra söndagen talade Lene, hon predikade om olika, vad säger jag, om det fördolda livet med Gud. Och Gud inbjuder oss till gemenskap. En närhet som förvandlar. Det finns en kamp om vår tid. Och hur stannar vi upp inför honom? När jag tänkte på den här predikan för idag, som på något sätt skulle handla om bön och tillbedjan, så min första tanke var att vi behöver prata om distraktion. För vi är så distraherade. Det händer så mycket i våra liv. Eller vi är så lätt, liksom, vårt fokus far så lätt till höger och vänster. Och det räcker ju att man har levt tillräckligt länge för att haft en liksom smarttelefon hela sitt vuxna liv ungefär. Så man vet att det här rubbar ens distraktion. Och man är inte som man var på tiden när det inte fanns allt digitalt. Och för en del har ju bara vuxit upp med det, för man är inte ännu så gammal. Men att tala om distraktion kändes för lätt på något vis. Vårt problem är större än distraktion. Att leva med Jesus mitt i all distraktion, det är en sak som en liksom realitet. Och tron utmanas av att vi tappar fokuset eller vi blir distraherade, absolut. Men jag tycker det är ett för snällt ord att prata idag om distraktion. Så jag vill idag prata om, ta det lite vidare, och prata om avgudar. Är ni beredda på det? Det är ju ett ord som vi inte alls använder, och särskilt inte utanför en kristen kontext så pratar man ju inte om avgudar. Det är helt irrelevant ord egentligen, men man förstår att en gud är en gud, eller gud är gud, och något som är en avgud är inte samma som gud, det är något annat. Så jag tänker vi ska prata om andra gudar, eller att har vi andra gudar? Vad ger vi plats i våra liv? Vi blir inte bara distraherade, utan vår utmaning är att det finns avgudar. Och vad är då det? Allt det som tar Guds plats och blir mittpunkt i våra liv, det är på ett sätt eller annat en avgud. Det finns en plats som bara Gud ska få ha i våra liv och i våra hjärtan. Och allt det som ersätter, eller vi tillåter ersätta, det är en slags avgud. Jesus fick en gång frågan, vilket som är det största budet? Och han svarar så här. Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Det får ligga kvar en stund. Jag tänker att det är ju ingen litet bud. Och det innefattar ju inte bara att i djupet av sitt hjärta eller på ett andligt plan älska Gud. Utan det innefattar direkt, när Jesus talar om det, så innefattar det hela livets dimensioner. Vårt förstånd, vår själ, med våra känslor, med hur vi är, med hur vi är, liksom gör, med hur vi agerar, med vart vi, som jag sa, vart vi sträcker oss. Och det blir ganska fort träffande att det som Jesus säger är det viktigaste, det är inte som vi lever. Ganska fort tror jag vi kan känna oss, men jag önskar att det där skulle stämma faktiskt på mig varje dag, alla mina dagar. Men faktum är det, om vi är lite ärliga, så vet vi att det där är inte fullt så sant i våra situationer och i våra liv. Vi vet att det är sant och rätt, men hur tänker vi? Hur lever vi? Hur gör vi? Allt det där kan säga något helt annat än det här. Och det Jesus talar om är att hela våra liv, det finns till för att ära och älska Gud. Och att älska vår nästa som oss själv. Det här är liksom huvudpoängen i det som han säger. Det här är det viktigaste budet. Det här är vad jag befaller er. Det här ska ni hålla er till. Det finns liksom en ordning och en struktur. Och där kan vi ju tycka olika om hur mycket ordning och struktur det ska vara i kyrkan eller i våra liv. Eller vissa tycker om att det är lite mer spontant och sådär. Men det finns en ordning som Gud sätter. På olika sätt, genom Bibeln kan vi säga det. Det finns ett sätt som är, det här är Guds tanke. Och det här är inte. Det finns en ordning, det finns en tanke. En strategi från hans sida. Och det finns en ordning för vår kärlek och för våra liv. Det finns en ordning för vad vi ger fokus och vad vi ber till. Eller hur vi tillber. Det finns en ordning. Och det inkluderar ganska många dimensioner. Det andliga livet är inte bara det andliga. Att följa Jesus, det är inte bara det. Att vi är frälsta i vårt hjärta eller i vår hand, där vi blir på nytt födda. Nej, det innefattar direkt ett helt liv. Och jag tänkte på det, eller ja, jag tänkte säga det. Jag tänkte på det här när vi stod och lovsjöng, och tänkte att ibland har vi så att vi hälsar på varandra mitt i gudstjänsten, och efteråt så sitter vi och fikar tillsammans med de som vill stanna kvar. Och en del tänker att, men jag är ju här för gudstjänsten. Jag vill inte träffa så många andra, jag kanske inte har lust liksom att ha den kontakten, utan jag är ju här för att få någon slags andlig mat. Och jag kan förstå det. Och samtidigt, när Jesus talar om hur vi människor är och vi ska älska Gud av hjärta och hela själ och hela förstånd, direkt har han med flera dimensioner. Och vi sa för någon söndag sedan att, vad är det att följa Jesus? Det här var egentligen citat av någon annan, jag har inte sagt det här själv, men så här sa vi. Att följa Jesus, det är att älska och lyda Jesus med vårt huvud, med vårt hjärta och med våra händer. Så livet med i tron på Jesus blir direkt någonting annat än bara hjärtat. Det är inte bara det andliga eller bara det liksom, vad ska jag säga, att vi tänker på ett annat sätt. Nej, det blir direkt ett annat sätt att agera, att leva, att förhålla oss till vår omvärld, till människor runt oss. Därför är det viktigt att om vi sätter oss bredvid någon vi inte känner, men hej, vem är du? Jag heter det här och det här. Fint att du är här idag. Det finns en poäng. Det andliga är inte bara andligt, utan det innefattar flera dimensioner. Och ibland är det vår största utmaning att livet med Jesus är inte bara en grej, utan det får genomsyra allt. Det är inte på söndag, det är inte en liten stund för sig själv, utan det är också med de andra troende. Det är också varenda stund, hela ens vardag. Vad är livet med Jesus där? Och så här, men vi är skapade för att tillbe. Och vår tillbedjan rubbas av allt det där som inte är Gud, men som vi ändå ger fokus. Det rubbar liksom vår tillbedjan. Och någon teolog, eller flera teologer har sagt så här, att man pratar ju om människan, eller det här är ett begrepp man använder, kan använda också, att människan är inte bara homo sapiens, utan människan kan vara homo adorans. Den tillbedjande människan. Det som nedlagt i människans natur från skapelsen, att vi är här, vi finns, vi är skapade för att ge ära och tillbe. Sen vad vi tillber, det är en annan diskussion, och det finns en hel del att säga om det. Men människan är liksom skapad för att rikta sig mot något annat än sig själv. Vi är inte skapade att bara för att tänka, vi är inte skapade bara för att göra, utan vi är skapade för att tillbe. Och vi styrs alltså inte bara av vårt förnuft, om vi använder begreppet homo sapiens, den tänkande eller förnuftiga människan, eller vår förmåga att skapa eller något annat, utan ytterst av vad vi ger vår hängivenhet till. Alltså vad som blir det viktiga för oss, vad vi fokuserar på, vad vi sträcker oss mot och ber till. Kanske inte en bön, men ni förstår, på något sätt tillber med hur vi är. Och med det sagt kan vi konstatera att alla människor tillber någonting eller någon. Vare sig man är kristen eller inte, vare sig man har gått i kyrkan hela sitt liv, det betyder inte naturligt att man tillber Jesus. Vi behöver se, okej, vad är mitt hjärta? Vad får mitt yttersta fokus? Vad kretsar mitt liv kring? Och vi ska se på Romarbrevet en liten stund. Romarbrevet 1. Det kanske inte är mest muntra, men det är ganska sådär rakt på sak. Så vi läser det här. Några verser. Romarbrevet 1 och 21. står det, trots att de kände till Gud, så prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. Utan de förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De bytte ut sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Alltså trots att de kände till Gud, det var inte för att man inte kände till Gud, men även om människan kände till Gud så tackar man inte honom, man tillbär inte honom, utan man hade andra föreställningar som här beskrivs som falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över dem. Det är ganska hårt sagt, men det här beskriver ju hur människan har en tendens att byta ut det som är Guds liksom ordning till en egen ordning. Och vi är skapade för att tillbe. Men här, och det här är den från skapelseberättelsen, från början av Bibeln. När synden också kom in. Att man börjar tillbe det skapade istället för skaparen. Och så fort det skapade, det som inte är skaparen, det som inte är Gud. Så fort det får fokus, så blir det ju en slags avgud. Det blir en oordning på det som den ordning Gud hade tänkt. Och hela Bibeln och evangelium, det handlar ju om att ställa det här till rätta. Vad Jesus gör, vad evangelium är, de goda nyheterna, det är att ställa det till rätta. Vi kan inte hantera våra egna hjärtans liksom missriktade kärlek eller det som har gått fel i oss eller det som synden är. Vi behöver Jesus. Så vad kretsar våra liv kring? Vad är mittpunkten? Och även om många av oss tänker att men Jesus är ju mittpunkten. Men i praktiken, hur ser det ut? Är det faktiskt så? Är det så för mig? Jag vill verkligen inte det, men är det så just nu? Våra liv kretsar kring så mycket. Och om Gud är skaparen, då är han värd vår tillbedjan och vår kärlek. Men vad gör vi då med allt som flyttar vårt fokus? Som distraherar oss från vårt fokus från vår skapare. Tron på Jesus, det är inte en andlig teori. Det är ett radikalt annorlunda levnadssätt. Det är inte bara vad vi tror i vårt hjärta eller tänker i vårt huvud, utan det är ett annat sätt att leva. Och när man ser, vi ska strax se på den tidiga kyrkan och några saker för dem, men man ser också på flera ställen. Jag tänker det här, vi hade bibelläsningsplanen i veckan. Den här berättelsen om guldkalven. Så människorna byggde en materiell av sina rikedomar och grejer. Så smalt de ner och gjorde en guldkalv som de började tillbe. Medan Mose var på väg upp på berget och skulle hämta ner de här 10 gudsbud. Och de tillbe den här guldkalven som de själva har skapat. Och vi kan ju skratta där och tänka att det där är totalt långt bort från vad vi skulle göra idag. Ingen av oss skulle göra en guldkalv. Ska vi hoppa runt den här på söndag nästa vecka? På midsommar. Stora förändringar. Vi byter till 18 gudstjänst och så mitt i allt så står det en guldkalv här. Så undrar vi vad riktigt hänt. Men den är ju bara ett exempel på. Eller den exemplifierar någonting som finns i vår tid också. Vad gör vi när vi inte längre vågar tro på Gud? Om att han kan vara allt för oss. Bygger vi liksom våra egna. Våra egna liksom avgudar. Våra egna guldkalvar. Och jag tänker så här. Hur såg det ut i den tidiga kyrkan? Hur såg deras tillbeden och bön ut? Det var något ganska radikalt annorlunda. Att börja tro på Jesus. Att börja tillbe Jesus. Och kontexten här. Den grekisk-romerska kulturen. Det var vi idag skulle kunna se som en storstadskultur. Jag tror det är till och med svårt att jämföra Vasa med den kontexten som en hel del av den tidiga kyrkan befann sig i. Det var en väldigt mångkulturell, liksom så här, kosmopolitansk, eller vad säger man, en storstadskultur som sköd av liv, sköd av religioner, filosofier, olika människor. Och mitt i den gemenskapen, eller mitt i det samhället, där bildas en gemenskap av människor som kommer till tro på Jesus Kristus. Där har vi inte bara en viss sorts människor. Utan det är många sorters människor. Vi har allt från slavar som kommer till tro på Jesus. Vi har högt ansedda och framgångsrika businesskvinnor som kommer till tro på Jesus. Och allt möjligt däremellan. Vi har de som var ologiskt högt ansedda personer. Det var liksom människor som hade en helt annan ställning. Och de började tro på Jesus. Det fanns en bredd av variation i vem som trodde på Jesus. Det var inte bara de utstötta, utslagna. Det var också de som hade det väldigt bra ställt eller var framgångsrika. Och att börja tro på Jesus, det var en drastisk förändring. För de började tillbe någonting annat. De började tillbe Jesus Kristus. Alla möjliga människor. Var och en som trodde. Var och en som ville ha den här Jesus i sitt liv. Bjuda in en livsförvandling. Och så här kan vi läsa i Galaterbrevet att alla ni Guds barn genom tron på Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Det är inte, här är inte längre, här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Så det blir som att den här nya gemenskapen i den tidiga kyrkan, vi talar alltså nu om 2000 plus år sedan. De bands ihop, de sammanfördes av en gemensam tro på Jesus. Och det var inte längre skillnad på om de var man eller kvinna, eller vad de hade för bakgrund, eller om de var liksom framgångsrika eller totalt misslyckade från tidigare, utan de förenades av sin tro på Kristus. Och här någonstans blev de också anklagade sen för att ha svängt upp och ner på världen. Deras tillbedjan, deras liksom liv, det var inte bara att de blev troende i sitt hjärta. De började umgås på ett annat sätt. De började bete sig på ett annat sätt. De blev generösa på ett annat sätt. Det ledde till förändring på ett djupt plan som var ganska radikalt i den tiden. Vad hände när människor kom till tro? Vad var det första? Jo, dopet blev ingången. Det står till och med på ett ställe att det var ju tusentals som döptes. För de kom till tro på Jesus och responsen blev att låta sig döpas. Identifiera sig med Jesu död och hans uppståndelse. Det där vände också upp och ner på. Det var liksom ingen liten försiktig tro man fick tag på, utan det förvandlade och förändrade hur man blev sedd och vad man liksom, hur man agerade. Man hade en hög syn på dopet i vatten, och inte minst för att Jesus själv ju talade om det. Och alla fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de lyfter alla fram hur Jesus själv lät sig döpas. Och det där har ju blivit lite så här, men va, han hade ju ingen synd. Han hade ju inget han måste dö bort från. Nej, men han, det var ändå hans ingång in i sin tjänst. Så när han talar om dopet, gå ut i hela världen och döp människor. Han döpte sig själv, han lät sig döpas. Och dopet blev ett bevis, blev en liksom respons på evangeliets budskap. Sen kan vi vidare se också den första kyrkan och första troende i Apostlagärningarna 2:42. Jag är alltså inne egentligen på en inledning, en lång inledning. Sen har vi några snabba punkter på det. Men den första kyrkan och deras tillbedjan, hur såg den ut? Jo, så här kan vi läsa. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bevan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och dela ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra, jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Vad sticker ut för dig när vi läser den här texten? Jag vet inte vad du tänker på när vi läser det här, men de Jesus troende, det var en andlig gemenskap, det var en fysisk gemenskap. Och det var på något sätt en väldigt fysiskt praktisk, de delade på saker, de lärde förmodligen känna varann. Och de tillbad Gud, de prisade Gud, men de blev också omtyckta av folket. Och människor, den skaran växte. Det var alltså inte bara det andliga, det var inte bara ett privat litet möte med Gud någonstans när ingen så. Det kanske också var det, men framförallt var det en skara människor som slöt sig samman till varandra och sa att vi tror på den här Jesus. Vi prisar honom tillsammans. Och vi är beredda på att ta emot fler i den här, en växande skara. Det var både naturligt och det var övernaturligt på samma gång. Men ser ni här det som jag säger, att det fanns en tillbedjan. Det fanns ett sätt som de tillsammans prisade Gud och levde för att ära Gud. En bok som heter A Brief History of Christian Worship. Alltså en kort historia om kristen tillbedjan, eller lovsång. Så säger så här, att det som kännetecknar dem, de levande och döende kristna, de som kom till tro och dog från sig själva och började leva med Jesus, det var den dagliga bönen, gemensam bön tillsammans. Det var förkunnelsen, de predikade och de tog del av evangelium om Jesus Kristus. De sjöng tillsammans. Och så tänker man så här, hur såg deras arkitektur ut? Vilka kyrkor samlades de i? Ja, men det var ju hemmen. Deras tillbedjan och lovsång, det var väldigt enkel. Den var innerlig, den var där de fanns. Där de kunde samlas, där prisade de Gud. Och nu kommer vi in på det som säkert kommer utmana oss. För jag sa att vi skulle prata lite om avgudar. Och jag vet inte ens avgud, vad tänker du på då? Och så tänker vi på, vad är det vi prisar och ärar? På vilket sätt lovsjunger vi Gud i våra liv? Är det som den första kyrkan? Är det som de första troende? Eller hur ser det ut? Och vi sa från början att det finns en ordning. Och vi är skapade för att tillbe skaparen och inte skapade. Och nu kommer vi in på problemet. Och det är att vi har problem i våra hjärtan. För vi tillber också det skapade. Och inte alltid bara skaparen. Och det är det som händer när oordning får förvränga kärleken. Alltså det som var Guds tanke för kärlek, att vara älskad av honom och älska varann. Det är orsaken varför världen ser ut som den gör. Att den tanke Gud har, den kärlek han har älskat oss med för att älska andra med, den har blivit, man kan säga både i oordning, eller man kan säga perverterad, eller man kan säga att den har blivit, det är mycket man kan säga, den blir förvrängd. Kärlek idag är inte vad kärlek var tänkt att vara från början. Och man kan säga så här, att problemet uppstår när vi lever och förväntar oss att det skapade ska möta våra behov på ett sätt som det inte är designat för. Det skapade kommer aldrig kunna möta våra behov på det sätt som skaparen gör. Och att prata om det begrepp på engelska, jag tycker om det, disordered loves, alltså oordnade kärlekar typ. Och idén om att det synd som finns och ett faktum, det är egentligen liksom felriktad kärlek. Det är inte bara handlingar som är fel, utan det är kärlek som riktas fel. Det är inte bara att vi gör fel grej, utan att vi älskar fel sak. Vi älskar inte Gud och vill ära honom som det var tänkt, som vi skapades för. Utan vi älskar och ärar någonting som inte var skapat för att bli älskat och ärat på det sättet. Man skulle också kunna beskriva den här förvrängda kärleken som en sjuklig förälskelse. Man vet kanske, eller man vill ha något som aldrig kommer att kunna ge det man egentligen behöver. Och ett teologiskt begrepp är ju synd. Det som Bibeln talar om. Det är typ bra, och synd behöver inte se ut fruktansvärt dåligt. Det kan ju ofta vara ganska bra saker också som blir fel. Det kan till och med vara så att en bra sak får lite för mycket plats. Och då är det inte längre vad det ska vara. Det behöver inte vara destruktivt. Det är inte liksom bara allt ont som är synd. Utan det kan också vara det som är gott som får för mycket plats. Någonting som är riktigt gott men ändå inte heligt i Guds ögon. Men vi kanske börjar hantera det som att det är heligt. Kanske hårt arbete, det är ju någonting väldigt gott. Men om vi hanterar hårt arbete som någonting väldigt högt i våra liv, som nästan blir heligt, då blir det en slags avgud. Och om vi hanterar vår kärlek, familj, hälsa, träning, idrott, intressen, kyrkan till och med, så kan det bli en avgud. Har du tänkt på det? Till och med att städa kyrkan ska kunna bli en avgud. Söka bekräftelse på platser där det inte var tänkt att få bekräftelse. Bli älskad av personer eller på platser där det inte var tänkt att man skulle få sin tillfredsställelse och kärlek. Samma kan säga olika ideal. Det kan vara jättevackert och fint eller sex som en sorts avgud. Det var tänkt att vara perfekt och vackert och fantastiskt. Men på fel plats så är det inte, för det var inte tänkt att vara heligt i sig själv på det sättet. Gud är helig. Okej, det är också något heligt, men ni förstår. Det är inte tänkt att liksom få den fel sortens plats och plattform i ens liv. För då blir det en sån här oordning på de här kärlekarna. Någonting som var viktigt får för mycket plats. Och då kan man ju fundera på att men i mitt hjärta och i mitt liv har jag nog gjort upp med alla mina avgudar. Där finns jag, och tänk dig, jag har blivit friköpt och förlåten. Det är ju helt fantastiskt. Och det som det står i Romarbrevet, att vi har fått liksom, vad står det här? Det har uppenbarats bara en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus för alla som tror. Ja, men det där tror jag på. Jag är ju rättfärdig. Han har ju friköpt mig. Och jag har ingen synd som håller mig tillbaka. För han har tvättat mig ren från det. Ja, jag tänker det finns hjärtats avgudar. Men så har vi också hela vårt samhälles avgudar. Ideal eller liksom kulturen runt oss som säger att men det här är ett gott liv. Eller så här ska vi göra. Eller så här ska du prioritera. Det kanske inte går så djupt i hjärta på ett personligt plan. Men i allt hur vi agerar, i vad vi strävar efter, vad vi ska skaffa oss, vad vi jagar, vad vi håller som ett högt ideal. Det kanske inte min personliga avgud, men det är samhällets, tidens melodi. Och det kan bli ett slags förvrängd kärlek. Men Gud har förlåtit oss om vi upplever att vi har tagit emot det. Så här, det kan vara allt kan vara rätt ställt. Men fortfarande kan de här omkringliggande idealen som finns i vårt samhälle och i en värld där man inte prisar Gud utan vill prisa något annat ändå få för mycket plats. Så problemet är inte att de här sakerna nödvändigtvis är dåliga utan att de blir destruktiva när de får en plats eller betydelse som bara Gud ska ha. Och vi såg den i skapelseberättelsen och i första Mosebok 3. När djävulen frågar människan, har Gud verkligen sagt? Eller ormen frågar Adam och Eva, har Gud verkligen sagt? Är det verkligen så här det är? Ni ska ju bli som Gud. Redan där började det här förvridas, den här kärleken och ordningen. Kanske någon frågar sig att, men vem är det som bestämmer vad och hur jag kan älska? Om det här är det viktigaste i mitt liv, låt det vara det viktigaste. Okej, men det finns en ordning. Om inte Gud är högst i våra liv, då delar vi med någon slags avgud utifrån ett kristet sätt att se det. Det finns bara en Gud. Det är bara en som är värd vår tillbedja. Och de här avgudarna, de är ett resultat av förvrängd kärlek. Och på olika sätt så leder oordnad kärlek eller förvrängd kärlek till någon slags förvrängt liv. Låter det rimligt eller orimligt? Håller ni med? Om vi liksom söker kärlek eller söker liksom det som bara Gud kan ge på platser som inte är Gud, så kan vi aldrig bli tillfredsställda och lyckliga eller liksom få den frid som bara Gud kan ge. Och jag vill som ta ner det här lite på jorden, för att det är inte bara allt det dåliga som är dåligt, utan också det som är bra kan på något sätt få för stor plats. Och till och med ett exempel i Bibeln, i Hesekiel 14, så står det om de äldste i Israel, högt ansedda sådana här andliga ledare. Så står det att några av Israels äldste kom till mig och satte sig ner framför mig. Och då kom Herrens ord till mig, människobarn. Dessa män har låtit sina eländiga avgudar fått insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Det är som att Gud själv säger att till och med de här människorna, de har släppt in avgudar i sina hjärtan. Så jag kommer inte längre leda dem. Det är ganska hårt. Det är liksom lite antingen eller. Ska du ha en avgud eller vill du prisa och ära Gud med ditt liv? Och samtidigt är det den här bilden som Bibeln är ganska realistisk. Och det står på ett ställe att hjärtat till och med obotligt sjukt. Jag tycker det är ganska, det är lite befriande tanke. Och samtidigt har ju liksom Gud känner våra hjärtan. Det kommer inte lämna som obotligt sjuka hjärtan. När vi möter Gud så möter vi någon slags förvandlande kärlek som inget annat. Faktiskt så, jag är inget jättestort fan ännu i alla fall. Det kan ändra, men jag använder nog väldigt lite sådana AI-grejer. Men om jag vill ha en bild av något, jag kan ju måla en bild själv, men jag frågar ChatGPT om att få en bild utifrån 1 Johannes 2:15-17 som handlar om det här som hjärta snärjs av och det som binder vårt hjärta samman. Så här såg bilden ut. Det är inte jättefräsch. Jag vet inte, kanske inte har allt för många barn här. Va? Men det är ett mänskligt hjärta. Men bundet har ganska mycket. Och nu ser det ut som de här klassiska 7 dödssynderna. Men det hade också andra bilder. Det var mycket sociala medier och det blev allt möjligt. Men poängen är den att vad är det som håller vårt hjärta? Vad är det som får vårt hjärta? Ni ser ett kors där borta, det är så långt borta från hjärta. Men även om vi tror på Jesus, även om vi har en tro på Gud eller har tagit emot honom eller tror att allt är sant. Men att älska Jesus, det är att älska honom med våra hjärta, med våra händer och med huvud. Det är alltihop, det måste få innefatta allt. Men som vi läste i början här i Romarbrevet, vi hoppar tillbaka till det. Romarbrevet 1:28. Eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sånt som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Och de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar och de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga, de onda och olydiga mot sina föräldrar och vettlösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att det som handlar så förtjänar döden, men ändå gör de sånt. Och de samtycker dessutom till att andra gör det. Det är inga jättelätta texter idag, men jag tycker det är intressant att spegla det här mot vad får mitt hjärtas fokus? Var är mitt hjärta? Är mitt hjärta obotligt sjukt och behöver få ett möte med Jesus? Ja, men det finns så mycket hopp hos honom. Men realiteten, jag vet inte vad som sticker ut för dig. Jag ställer samma fråga igen. Vad sticker ut när ni ser den här texten? För mig är det tre ord och det är det här. De hatar Gud. Jag tycker det är så intressant. Samma människor, de tror på Gud. De vet att Gud finns och har en. Men de hatar ändå Gud. Vad är det som får en människa att hata Gud? Jag tror där igen, det är förvrängd kärlek. Det är oordning i den kärlek som Gud har tänkt. Som bara förvrider alltihop. Jag tror en människa som hatar Gud har knappast ett, jag tror inte det är så roligt. Jag tror inte man har så mycket frid i sitt inre. Jag har svårt att tro det. Och Gud ser till hjärtat. Han ser om det är fullt av allt det här. Och det hoppfulla är ju att han är ju inte rädd för våra hjärtan. Han ser till hjärta. Första Samuelsboken så har vi det där kända ordet. En människa ser det som är för ögonen, men Gud ser till hjärta. Och det härliga är att Gud lämnar inte ett hjärta där det är. Gud lämnar inte en människa i sin egen svårighet, sin egen skit. Utan vi kan ge våra hjärtan till honom och säga Gud, skapa mig Gud ett rent hjärta. Ge på nytt en frimodig ande. Och Jesus säger så här i Lukas 4:18. Jag tror inte vi har det på skärmen, men Lukas 4:18-19. Herrens ande över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Ett bundet hjärta kan få möta frihet. Ett brustet hjärta kan få möta Jesus och möta frihet. Jesus kom för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och förtryckta frihet. Och för kunnat nå den så från Herren. Nu kommer vi in på det sista. Vi är skapade för att tillbe Gud. Han är stund till. Ingen måste gå. Nej, bra. Det är inte riktigt så klart än. Vi ska lovsjunga på slutet. Vi ska förbön här om en stund. Och jag vill landa i det. Att när vi talar om hjärtats liksom riktning. Eller att lovsjunga Gud. Att vi är skapade för att tillbe Gud. Så behöver vi komma till en punkt av. Att ödmjuka oss inför Gud. Säga Gud, jag behöver dig. Mitt hjärta behöver dig. Mitt huvud behöver dig. Min kropp behöver dig. Att ödmjuka sig inför honom. Och säga att mitt liv kretsar inte kring dig. Mitt liv kretsar inte kring min skapare. Utan det kretsar kring det skapade. Gud, hjälp mig. Överlag att säga hjälp till någon. Eller be om hjälp. Det är ett ganska bra sätt att träna sig i sin ödmjukhet. Hjälp mig med det här. Hjälp mig att fylla i den här blanketten. Hjälp mig. Bensinen tog slut. Hjälp mig att bära det här tunga. Hjälp mig. Hjälp mig Gud. Det är att ödmjuka sig inför Gud. Säga Gud, hjälp mig. Mitt hjärta är sjukt. Gud, hjälp mig. Och när de här första kristna som kom till tro på Jesus och samlades och så stod det att nu de här som har svängt upp och ner på hela världen där i något annat med apostlarna. Det som kännetecknade, saker svängdes upp och ner. Vad tror ni händer med ett hjärta som möter Gud? Som i ödmjukhet kommer till honom. Jo, där börjar ett och annat. När liksom livet och hjärta börjar centreras kring och skapa det. Då är det som att saker svängs upp och ner. Och att ödmjuka sig, det är att inse verkligheten och säga Gud, hjälp mig. Och sen handlar det om att omvända sig och överlåta sitt hjärta. Och sen handlar det om att leva till Guds ära. Det är alltså inte bara att stanna vid Jesu kors och säga Gud här, förlåt mig för allt eller hjälp mig med allt. Utan som vi sa, vad är det att leva för att ära Gud? Vi är skapade för att tillbe honom. Våra liv är liksom designade för det. Och jag tror ärligt att så länge vi inte gör det eller så länge vi inte kretsar våra liv kring honom så kanske vi inte ens kommer kunna bli lyckliga eller kunna vara dem han har skapat oss att vara. Och att leva ett liv i omvändelse och överlåta sitt hjärta. Det får också fort ganska praktiska konsekvenser. Det handlar om att förlåta, att välsigna och dela med sig. Och tala sanning och att älska andra som sig själv. Som Jesus också sa i det här budet. Och att leva till Guds ära. Och vi landar i det här till sist. Romarbrevet 12:1. Därför uppmanar jag er bröder. Eller syskon. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne så ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behaga honom. Alltså här igen att ära Gud eller att omvända sig till honom. Det är att säga att här är min kropp. Här är mitt liv. Ett levande liv. Det är jag. Och jag bär fram mig själv som ett slags ett offer till dig Gud. Jag vill att mitt liv ska få vara någonting som ger dig ära. Jag vill inte själv ha beröm. Jag vill inte själv bli något i första hand. Utan Gud, låt mitt liv inför dig få behaga dig. Och så kan vi läsa två bibelställen till. I Hebreerbrevet 13 och i första Timoteus 2. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från våra läppar som prisar hans namn. Och nästa. Därför vill jag att männen överallt när de ber ska lyfta heliga händer till Gud. Och vara fria från synd och vrede och bitterhet. Tillbedjan har en slags funktion av att ordna om våra liv. Vi blir också det som vi tillber. Om vi tillber Gud så blir vi förmodligen mer lik honom. Och våra liv får kretsa mer kring vem Gud är. Den kristna gudstjänsten så här som vi har idag eller på många, många håll i alla länder och städer runt knappt nästan hela världen. Gudstjänstens funktion är ju inte en underhållning för kristna. Har ni tänkt på det? Nu är jag ganska allvarlig predikan så ingen har ju knappt lett en gång lite tungt. Men det är vi inte här för underhållning. Utan det handlar om att få ställa hjärtat till rätta, att möta sin skapare, att få möta liksom hans verklighet, att få tillbe, att prisa honom, att sjunga sånger och ta del av ord om vem han är. Vad är sanningen om mig utifrån vad Gud säger om mig? Genom att bekänna, genom att ta del av skriften, genom lovsången och få forma sin kärlek och få ordning på den kärlek så att Gud får bli den högsta, det godaste av allt det goda. För mycket annat är gott. Kaffe om en stund är ganska gott om man dricker kaffe sent. Men bara Gud är det godaste. Tillbedjan är något fysiskt och något verbalt och något heligt. Jag tänker det fysiska, det berör våra liv och våra kroppar. Och något verbalt, det är vad vi säger, vad vi sjunger, hur vi talar, vad vi läser. Och något heligt, när vi tillber och sjunger. Det här är inte en sångstund vi har om en stund eller i början av gudstjänsten. Utan det är inför Gud. Jag tror vi behöver se det mer så. Om man kommer in här i vår gemenskap en söndag eftermiddag. Och tänker, vad håller de på med nu? Är det kristen underhållning? Eller vad gör de? Eller som det står i texten här. Jag vill att män överallt ska be med lyfta händer, heliga händer inför Gud. Eller de ska bära fram lovets offer och en frukt från läpparna ska prisa hans namn. Tänk om våra liv skulle bara ordnas, vår kärlek skulle ordnas på det sättet. Att vi tillber skaparen. Att vi prisar Gud för vem han är, för han är värd. Han är värd all vår lovsång, han är värd all vår ära. Ni kan sätta igång, vi ska ju slå sjunga. Så ifall vår bön är att leva efter Guds vilja och älska hans ord. Låt det då få prägla hur vi gör när vi möts. Få prägla vår vardag. Tänk om du ska få prägla våra familjer. Platser där vi rör oss, våra arbeten, våra studier. Gud, på den här platsen, hjälp mig att leva så att du blir ärad. Jesus sa, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd. Och vi läste i Romarbrevet 1 i början. Att människorna, de prisade inte Gud och de tackade inte Gud. Tänk om vi blir igenkända på motsatsen. De prisar Gud. De tackar Gud. De delar bröd tillsammans. De delar måltid. De prisar Gud. De har den glädje tillsammans. Och varje dag kom människor till tro. För att de såg att Gud gjorde något mitt ibland dem. De här obodligt sjuka hjärtarna fick ställas till rätta. Oordnad kärlek fick ordning. Tänk om vi skulle bli igenkända som en skara människor och enskilda människor som lever liv som ära Gud. Det är allt det viktiga som också är bra i våra liv. Får ställa i rätt proportion till vem Gud är i våra liv. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Och jag vet inte vad som fastnar hos dig eller vad du kanske störde dig på eller upptäckte under de här några bibelorden vi har läst. Och det här, jag vet inte var din kärlek finns, vart du riktar din tillbedjan. Om det finns en avgud eller många i ditt liv, vad den är. Men vi är skapade för att tillbe. Det är inte bara en tro i våra hjärtan vi talar om, utan det är en tro som får uttryck. Och jag tänker på det här med de här männen som ska stå med heliga händer. Tänk om vi, nu säger jag talet till oss män då. Tänk om vi män ska stå med heliga händer inför Gud för att han är värd vår tillbedjan. Vi får göra vad vi vill, vi är fria. Gud älskar oss var och en oavsett vad vi gör. Men om vi vill leva vårt liv kretsade kring honom, så har våra kroppar en roll. Våra hjärtan spelar roll. Vad vi gör, vad vi säger, vad vi tänker spelar roll. Så nu vill jag bara uppmuntra dig. Om du är här och längtar efter att få leva ett liv till Guds ära, att få tillbe honom. Om du tror att du är skapad för att tillbe. Men när vi då prisar Gud och sjunger. Det är inte kristen underhållning. Det är lovsång inför Gud. Det är inte människor vi gör det för. Det är Gud vi gör det för. Och det är också ett sätt att visa för oss själva och för vår kropp till och med. Nu står jag här och jag prisar Gud. De första kristna, sen när de började förfölja sig, de rörde sig i katakomber. Man har hittat till och med efteråt sån här, vad heter det, inte grottmålningar, katakombmålningar. Där de kristna avbildades. Det var inte scrollande på sin telefon, det var inte samlade och satt ner i en bänk, utan det var, de avbildades med lyfta händer. Jag tycker det bara är intressant, och vi får lovsjunga precis hur vi vill. För Gud älskar när vi gör det från våra hjärtan, och vi gör det på det sätt som är inför honom. Men låt oss göra det.